Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka ute i trädgårdslandet. Sist så snackade vi om knölar. Den här veckan så ska vi ta tillvara på coronaeffekten. Nej, det ska vi inte. Vi ska gå under jord i varje fall.
Ja, det gör vi.
Ja. Mm. Hur har ditt trädgårdsliv varit de sista två veckorna?
Jo, det är jättemycket som spirar. Alltså jag blir ju helt fnattig när det är vår. Ja. Alltså jag bara älskar, jag kan liksom inte vara utan det. Jag går på morgonen när jag borstar tänderna så går jag en runda i trädgården och tittar på vissa saker och sånt. Så att det är,
Men ja, så ni har något att se fram emot, alla ni som bor en liten bit längre uppåt landet, som ni förstår då av både dialekt och annat, så förstår ni att vi befinner oss i det som kallas för zon 1.
Ja, ja, precis.
Men vad ska vi ta tag i den här veckan?
Jo, vi tar vara på allt sånt som har blivit lite i ropet nu. Ska vi försöka att beta av lite snabbt. Mm. För det är många saker som har stigit på popularitetslistan.
Lite hipster, som lite trendigt sådär.
Ja, lite trendigt. Och eftersom jag nu liksom närmar mig pensionsåldern så har jag provat ganska många av de här äldre trixen. Och så.
Som kommer tillbaka i en ny skrud, eller?
Nej, men jag känner mig väldigt bekväm och trygg med det jag gör. Mm. Och då måste jag ju prova en massa av de här nya grejerna för att se vad de kan ge. Så att vissa saker och kommer jag ge en chans. Men jag är lite trög i starten.
Men du, varför? Alltså, varje år så tar vi ju alltid tag i jorden. Det är ju så här grunden på något sätt i trädgårdsåret att ta hand om. Men varför vill du prata om jord varje år? Alltså,
därför att det är så jättevanligt att jag behöver göra det med kunder när jag är ute på mina konsultationer. Även i plantshoppen. Att förklara det gång efter gång efter gång efter gång kring jord. Alltså det är jättemånga som behöver de tipsen. Det är precis som att det är en kunskap som lite har försvunnit. Mm. Jag vet inte varför, men
det är bekväm av oss, Johan. Annika, tror inte det är så att vi köper vårt hus, vi skaffar en liten trädgård.
Ja, och sen ska det vara bra.
Och sen ska man, möjligtvis man klipper gräsmattan, man lukar lite grann, that's it.
Ja,
så.
Ja.
Tror du inte det funkar så?
För många gör det nog det, och sen så behöver jag då komma med den brutala verkligheten. Och när jag gör det så försöker jag vara snäll och rar. Och,
du säger inte skärpning!
Nej, det undviker jag. Ja. När du lät så här så lät du nästan som han Ernst Hugo.
Ja då! Men alltså, det är ett vanligt problem i svenska trädgårdar överlag, så där, att man inte har riktigt koll på.
Ja, att man inte... Alltså det, precis som att man behöver en expert för att förstå att jord är jord. För om jag ställer den enkla frågan, vad har du för jord hemma? Mm. Så är det många som tittar på mig som om jag ställde en fråga som...
Ja, jord
liksom. Mm. Och sen så börjar vi prata om det. Och då är det ju just det här med... Hur är jorden när du gräver i den? Är den fuktig? Är den torr? Och sådana saker. Det är det jag vill veta. Men det kommer liksom inte spontant. Nej. Utan ja, jag har liksom en tomt.
Uh-huh.
Ja. Och sen så vet man inte så mycket mer. Men man kan göra väldigt mycket för att förbättra jordar. Och framförallt i alla nybyggda områden.
Och vet man vilka förutsättningar man har från början, så är det lättare sen när man ska ge sig in i själva planteringsträsket.
Ja. För då kan, alltså då väljer man ju växter utifrån jord och så. Men sen kan man ju hela tiden förbättra. Och det här med mikroliv och alla djur som finns i jorden. Alltså det tycker jag också är en viktig del i det hela. Att förmedla att man kan inte behandla en jord hur som helst och förvänta sig att den ska liksom bara betjäna dig hela tiden, utan du får faktiskt vara lite snäll med den.
Men om du nu håller på att kämpa med din jord och försöker få till den absolut bästa för din lilla trädgård, så är komposten ett fint litet bidrag på något vis som man har året om.
Ja.
Än många av oss har i alla fall.
Mm. Och det är jättebra. Använd komposten. Mm. Och oavsett om man då har en trädgårdskompost, alltså det är liksom avfall från köksträdgård, blast och små grenar och sånt som man har klippt sönder så. Eller om man har en från köket, alltså en kökskompost med mer köksavfall, och då är det en sluten kompost då.
För att den kan ju vara lite läskigare, som man tänker på de skadedjur och sånt, så som ser det som en julbord som ligger uppdukat ute i trädgården.
Men det, där är ju speciella restriktioner kring hur man ska ha en sån här kökskompost. Så det kan man ju lära, om man nu ska ha en med matavfall och så får man lära sig lite mer kring det, tycker jag. Men många har ju ett upplag utav grejer som man lägger i en hög. Och den högen, tycker jag, att använd den och se till så att den kommer till nytta. Kör den inte till tippen, utan använd din kompost.
Jag har ju trädgårdsavfall varannan vecka här nu under säsongen. Och så åker den bort till Sysavs anläggning. Och sen eftersom jag vill stötta de lokala entreprenörerna, så åker jag och köper min fina planteringsjord. Jag köper mitt komposterade jord som de har fixat till med, så slipper jag ha besväret.
Ja. Och då älskar jag det besväret, för jag tycker det är jätteroligt att ha min egen hög och se att jag minskar på sopberget och så vidare. Så att man kan se det på olika sätt, och det får man göra vilket man vill, tycker jag. Men alltså, se till så att det kommer till användning om du har det liggande i trädgården då. Och sen så
en Greta-anpassad trädgård.
Ja. Det är liksom den fanan tycker jag att vi ska hålla högt.
Okay.
Och så ska man ha skräp i hörnorna. Det ska inte vara för finstädat i en trädgård, tycker jag. För då missgynnas de här djuren. Utan hellre lite skräp i hörnorna. Det är bra.
Lite mögigt så liksom.
Ja.
Alltså lite skitigt.
Alltså apropå mög då. Skånska mög. Har du testat bokashi?
Alltså, är det någonting man röker när man är på semester någonstans?
Sova kunskapen där, ja.
Så här, jag tog mig först där, bara rökte på lite bokashi. Nej, men vad, alltså bokashi, jag har hört namnet alltså. Bokashi-hashe.
Ja, bokashi-hashe. Då är det ju så att det är ju i ropet, har varit några år, men det ökar faktiskt, och det är vad jag förstår fler och fler som använder det då. Alltså en typ en hink, men alltså där du kan tappa av lakvatten, och där du kan lägga köksavfall då, som bryts ner till viss del i en syrefattig miljö. Och sen så kan du använda det till att berika jorden, kan man säga.
Men
så
att, enkelt, och du har en spann alltså, som du har hemma inne i, alltså har du den inomhus och står inomhus?
Ja, den ska vara inomhus. Under köksvasken då, säger vi, så har du den här spannen som har ett lock och en kran, och sen så stoppar du i ditt köksavfall där, pressar samman det, kan man säga. Och sen så får det vara där, och då har du strösslat på ett speciellt strö som då, alltså där är mikroorganismer som gynnas i den här miljön när det bryts
så
ner.
Så där puttrar lite grann där?
Det kanske det gör. Jag vet inte om du kan se att det puttrar, men det händer i alla fall saker i det. Och den här processen bildar liksom ett alldeles speciellt mikroliv som är väldigt gynnsamt.
Men vad gör jag med allt det här sen?
Jo, allt det kan du då använda ut i trädgården och gräva ner eller slänga på din, alltså ytterligare, för det behöver komposteras vidare. Men man kan mycket väl gräva ner det och använda det i köksdörren. Och det här lakvattnet, som då också är bra näringsmässigt.
Blandar du i din vattningskanna?
Ja, då kan du vattna med det och gödsla. Och då är det väl de som tycker att det luktar illa. Så jag ska prova. Det finns numera 2 bokashi-lådor hemma hos mig. Så nu ska jag lära mig allt om det.
Och det finns ju faktiskt tvättklämmor om man är rädd för doften. Så sätter man den över snudan liksom så.
Ja, det ska bli spännande. Jag kommer att berätta lite mer efterhand som det liksom blomstrar.
Men biokol har jag också hört talas om att man använder också så här.
Ett sätt att binda, kan man säga, eller lagra koldioxid i marken, det är lite... Nu höjer vi fanan för Greta igen. Då är det så att allt sånt som vi gör för att bättra på miljön tycker jag är bra. Och då ska biokol vara en sån här grej också. Det började laborera med förra året. Det finns de som har hållit på med det här mycket längre. Men det enklaste om man nu vill prova, och då är det något som jag nog faktiskt med gott samvete kan rekommendera till de som odlar i pallkrage. För i den miljön så många gånger så köper man en lite billigare jord med en lite kass struktur, och så odlar man i den, och sen så vill man odla igen nästa år och så. Den jorden skulle nog hålla längre och bli näringsmässigt och mikrolivsmässigt bättre om man slängde i biokol där.
Mm.
Då finns det ju biokol och biokol. Den biokolen som är så kallad laddad med näringsämne är den som blir behändigast. Man kan göra det här själv genom att ha biokol som inte är laddad, och så får du då blanda upp den med nässelvatten, hönsgödsel eller så.
Mm.
Och det är en process. Så den bekväme då köper en färdig säck med laddad biokol. Och det är ju noga att man håller rätt på det, för annars så gör man kanske inte växterna
En tjänst
om man använder oladdad biokol.
Men jag bara mulchar ner den i jorden där och pelar ner den.
Ja, då kan man blanda upp befintlig jord med den här biokolen. Och den är lite som en, tänk dig en gosig, du vet, en sån tvättsvamp, en natursvamp. Mm. Den är bra på att binda, eller rättare sagt ta hand om näring i den här svampen och vätska och syre.
Och släppa ut den i små doser sen, lagom doser.
Ja, tänk, låter det inte mysigt?
Ja, men det låter jättebra.
Någon som hjälper till med det. Mm. Ja, det är så klokt, så klokt. Det finns... Det finns nog en potential för det här. Och vad jag förstår, så de som nu bor uppåt 08-området, där finns vissa soptippar. Jag vet inte om det heter kanske inte så länge, men i alla fall, jag menar soptippar. Där stockholmarna då kan få köpa färdigladdad biokol för en billig peng, eller om de får den och så. Här nere i Skåne har jag inte hört om någonting sånt.
Ni får gärna höra av er och berätta via våran Facebook eller Instagram hur du har det med biokol där du bor. Det är lite nyfiken på.
Ja, det blir väl lite så. Så att bra sätt att liksom släppa ut näring i jorden i en lagom takt för växterna. Man bättrar på strukturen i jorden genom att det blir lite mer fuktighetshållande, och mikrolivet ökar också i den här jorden, det vet man. Så lät inte det bra?
Det lät superduper.
Och så blir man då, om man nu ska säga någonting negativt, kan man bli lite sotig om fingrarna. Men då finns det tvål och vatten.
Just det. Bra lösning. Det har vi använt i rikliga mängder nu de senaste veckorna. Mm. Den här senaste perioden som ni kanske har märkt.
Ja, lilla... så det är vi redan inne i. Ja.
Men du, jag vill komma tillbaka till min lilla gräsmatta faktiskt.
Jag gör det, så ska jag vara tyst.
Nej, det behöver inte vara, absolut inte.
Jag är hänförd över att du har en fin gräsmatta.
Jo, men jag faktiskt, vi har varit försiktiga. Det har inte varit läge att vara ute, för det har inte varit liksom snö, så då behöver man inte klaffsa omkring där ute. Men börja röra sig där ute nu, för nu är det bara lite luking och rensa upp och förbereda. Gjorde den första klippningen. Jag sitter och tänker på det här gräsklippet. Alltså jag är ju sådär, så att jag har en sån här uppsamlad på min lilla, min lilla fina laddade, uppladdade gräsklippare. Är det komposten, eller låta den ligga kvar, eller vad är det bästa?
Vet du att det är jättebra att använda gräsklipp som marktäckning, så det tycker jag du ska börja göra. Där du nu odlar din morot eller dina potatisar eller vad det nu blir för någonting, så kan du använda gräsklippet och lägga det runt några plantor som du vet vill ha näring då.
Men ser inte det lite halvmögigt ut i trädgården då, liksom när det ligger som lite halvbösigt?
Hur var det nu med att man inte skulle ha för fint i trädgården? Ja,
det var hos mig. Det var hemma hos dig.
Aha.
Men du hade gärna gladligen slängt på gräsklippet.
Jag hade absolut gjort det, men då är det ju så att eftersom jag har en icke-existerande gräsmatta, så den är inte produktiv på det sättet.
Nej.
Utan jag har ju den för att den ska gynna någon slags... jag bryr mig inte om den eftersom jag inte har tid att bry mig om den. Så kommer det en massa trevliga växter för djurlivet. Så att jag njuter av min icke-gräsmatta ändå. Men ditt gräsavfall tycker jag inte du ska köra till tippen. För det är en bra resurs som du nu har i din trädgård. Så använd den, du kan använda den under buskar eller någonting sånt där. Och så kan man förnya det då. Vill man att det ska få maxad effekt näringsmässigt, så ska den inte bli torr. Det ska inte ligga där och torka, utan det ska helst liksom vattnas på lite grann så att det inte blir som hö. För då händer det inte så mycket. Men annars så bryts det här ner ganska snabbt, och bara på någon vecka så har växterna fått av den här näringen som nu fanns i gräsmattesprona. Så det är du. Det är potential i det.
Han hade foten i en pott. hitta och kunde inte komma loss. För nu så ska vi ta ett kliv och göra revival av den klassiska pottan. Vad tänker de med egentligen, tänker du? Kommer detta bli ekivokt? Kommer det bli snuskigt? Nej, kanske inte, men
nej.
Vi ska prata om potter.
Ja, alltså att kissa i en potta.
Ja, det gjorde man ju för 1800-talet, förra sekelskiftet.
Nej, alltså det har jag ju faktiskt gjort när jag har varit hos min farmor och farfar när jag var barn. För då ville man inte på sommarstället gå ut.
Och det var alltså inte förra sekelskiftet. Nej, det ska inte förra sekelskiftet. Förlåt, du bara la upp den för smash. Ta tillbaka, jag tar tillbaka.
Jag är stolt över att vara gammal. Ja. Så, då är det så att då vill man inte gå på utedasset.
Nej,
på sommarstället, utan då hade vi potta under sängen. Ja. Så att det har jag varit med om, så det är så. Det är säkert
en sån här emaljerad bytta.
Ja. Ja, den var lite så gul med en grön kant. Den var söt. Men nu finns det liksom nya potter som man kan ha stående vad man vill. Men om man nu kissar på en potta eller någonting, så är det lite bäst före datum på det. Låter man det stå så är det inte så angenämt. Men om du nu är ute en dag och så kittar du på den här pottan, eller om du har det som någon slags rutin alltid, så späder man då urin med alltså en tiondel urin och så tiondelar vatten.
Okej.
Ja, eller 1,9 rättare sagt, så blir det 10. Då blir det en lagom spädning för att du ska kunna använda det och vattna direkt på vad du vill. Och tycker du nu att det känns lite knepigt att vattna i köksträdgården, där det skulle kunna göra en bra nytta på sånt som gillar mycket kväve och så, så använd det då någon annanstans. Men det är ju också en resurs som vi då liksom skickar
som
ut.
Som är inom oss.
Ja. Så rart det är lätt.
Ja.
Men varför inte?
Okay.
Så att det står nu på min...
Okay. Alltså det har du skaffat en ny potta eller?
Nej, alltså jag fixade till det redan förra året faktiskt.
Ja, okay.
Så att... och jag...
Man ska inte bara säga, vi kan inte bara gå runt och så, där behövs det nog, och så går jag och skvätter lite grann där ute på morgonen. Eller?
Alltså ni är ju riggade för att göra det här på ett annat sätt. Så att det kanske
men ska
man skulle
späda,
kunna
det också.
Ja, så späd. Och sen så hade jag väl inte kissat på grönsakerna innan jag ska skörda dem, självklart inte. Det känns liksom
nej,
fel.
Men faktum är det kvävet vi vill komma åt i urinen,
ja,
eller?
Ja,
eller guldvattnet som du kallar
det. Ja, guldvatten. Alltså det låter... Men när första gången jag hörde det nu är det ganska länge sedan, så var jag lite så... Undrar vad det är för någonting. Ja. För det är ju inte alldeles... Så tycker jag, alltså, om man bara pratar potta så leder man liksom tanken åt rätt håll redan från början. Guldvatten, det var jag lite konfunderad över. Just men nu vet jag vad det är. Mm. Så det kan man använda då.
Barkmylla.
Mm. Det vet du. Alltså du säger det för att vara snäll med mig, för att du vet att jag tycker att det är jättebra som jordförbättring.
Jo, men det,
alltså, det, har du testat nu när du satte buskar och så?
Absolut. Mm. Och det gör ju också att det blir liksom lite luftigare, och det skapar lite så det blir inte den här kompakta.
Och det är lättare att rensa.
Absolut.
Och det blir lättare när det, alltså vatten rinner liksom inte bort som när man har packad jord.
Nej,
och
det
så,
suger utan, åt sig lite.
Ja, det är väldigt bra. Så det kan man lägga på minnet.
Hur mycket tar du om du mulchar ner lite barkmylla?
Dels så kan jag använda det för att förbättra jorden hela tiden. Och då strör jag det bara ovanpå. Och så kan jag bara kratta ner det, eller så får det ligga bara. För att jag vill förbättra jordens struktur.
Och det finns i den lokala plantshoppen så säckar med barkmylla.
Barkmylla med A på slutet. Och sen så när jag nyplanterar så då kan jag använda 3 säckar till ett träd till exempel. Alltså gräver en grop och blandar ner det här. Då har jag ett överskott av jord som jag kan använda någon annanstans och så. Så att lite olika använder jag det. Men det är ett bra sätt att förbättra strukturen på jorden när man ändå är igång.
Vi är ändå inne på det här ämnet med gödsel, och vi har varit och pinkat i trädgårdslandet. Och då kommer de andra, de här lite mer doftrika som fram på vårkanten får att, alltså när man passerar förbi ett område där man har gödslat, så luktar det inte direkt hallon och maräng alltid. Jag menar kogödsel eller lite halvpiffig hönsgödsel som kan ligga där och så vad är det som luktar? Är det någon grannens katt som har dött? Nej, det är bara grannen som har gödslat lite.
Ja. Hönsgödsel luktar ju ganska intensivt, men det gör ju inte det så länge.
Nej.
Nej. Och det är värt hur mycket, alltså om man nu tycker att det
tycker
är
du det luktar gott?
Nej, det tycker jag absolut inte, men jag har inte något stort problem med det, men jag bor ju i verkligheten.
Ja,
jag har kor till granne. Alltså korna går liksom utanför och där jag bor så är där tranor som har landat för ett antal veckor sen, där går storkar ute. Alltså jag bor i lyckoland kan man säga. Och där luktar det också gödsel emellanåt och det gör det inte alltid. Utan istället så drar jag lite på smilbandet och tänker, ja, nu är det någonting som ska växa här. Men jag måste erkänna att rötslam tycker jag är förfärligt. Alltså det luktar illa ganska länge. Så hönsgödsel, då är det ju en snabb gödning då. Det går fort för växterna att ta till sig. Det finns ju andra snabba näringar och så. Om man nu ska odla någonting så kan man tänka på det att dels så behöver ju växterna näring under hela säsongen.
Ja.
Använder man hönsgödsel eller någon annan gödsel så är det viktigt att läsa på förpackningen. Gud vad tråkigt det lät, men det, så är det. Och då är det smartare att halvera den dosen som står på förpackningen än att dubblera den. För övergödda växter kan må sämre än de som får för lite. Så var lite snål med gödningen. Hellre många gånger lite mindre. Och framförallt av de näringarna som är liksom kraftiga. Där är jättemycket kväve i hönsgödsel. Och kväve är ju det växterna liksom bland annat äter.
Just det.
Och då kan de få för mycket av det som är snabbt. Att överdosera med komposterad kogödsel.
Det är inte bra heller.
Nej, men det kan du nästan inte.
Nej.
För de påsarna de innehåller liksom inte samma snabba näring. Nej. Och de är ofta utblandade med lite strö eller torv eller någonting sånt.
Så man kan känna hönsgödsel är lite grann som Red Bull och kogödsel är lite som Coca-Cola.
Det säger vi när vi bor i stan. Och det är, alltså precis så är det. Ja, att snabbt eller mindre snabbt. Det kan vara lite så viktigt. En annan sån snabb historia, om man använder alltså någon typ av gödselvatten, det här urinen eller nässelvatten och sånt, det kommer också växterna till gang ganska så snabbt.
Men du, på din lilla ökensand hemma hos dig, för du har ju den lite lätta sandjorden där.
Ja, det har jag. Ja, av det jag har hemma så använder jag självklart komposten.
När den är, peta ner den.
Ja, och då förväntar jag mig inte att den är näringsrik. Nej, det är sällan trädgårdskompost.
Nej.
Utan det är mest för att förbättra strukturen i jorden så att den blir mer vattenhållande. För det är ju det som är problemet på en sandjord, att det liksom rinner rakt igenom. Och sen så har jag ju då en spis och då tar jag hand, alltså en vedspis, då tar jag hand om askan där. Så när jag rakar ur så har jag en speciell tunna där jag lägger den. Och sen använder jag även det som gödselmedel ute i trädgården.
Upplandat med vatten då, så du häller ut lite grann? Eller?
Ja, det kan man, man kan göra på olika sätt. Det dammar ju väldigt om man liksom försöker strö ut det. Men man kan hälla på det bara så mycket vatten så att det blir fuktigt och moja runt det. Och så låta det stå ett tag. Och sen är det alltså lite lättare att hantera, för det är inte så nyttigt att gå och flåsa in det och få det i lungorna, sägs det. Så det behöver man ju inte prova. Och sen så använder jag ju, vad ska man säga, jag gödslar ju ofta, men ganska lite. För i en sandjord så rinner det ju rakt igenom. Och då behöver jag ju se till så att det hela tiden finns någonting. Så jag använder olika gödselprodukter och i mindre doser och sen oftare. Det är liksom typiska sandjordsstrategin.
Men annars tycker jag så när du sitter och pratar om jord, så det blir alltid så att det ska vara så. Det är väldigt så här exakt vetenskap. Det är exakt så här gör jag, så här gör jag.
Nej.
Det är exakt så här.
Ja.
Hur får du så här exakt rätt, Annika Sjölin?
Då tror jag att du hör någonting annat än det jag tror att jag säger. För jag får, när jag säger att jag gör så är det precis det jag menar. Att så här gör jag, och egentligen så vet jag ju inte. Jag kan ju, alltså, med min kunskap så kan jag ju i viss mån se på växter om de mår bra och kanske också vad de lider för brister och så. Men det är ingen exakt vetenskap, utan man får ofta prova sig fram för att lära sig. Och
trial and error, lite så.
Ja, och lära av sina misstag. Jag har ju gjort sådana dundermissar och då försöker jag liksom dra lite på smilband och tänka, oh, ja, ja, jag behöver inte berätta det för någon, men det var ju
det var ingen
dumt.
Som såg det där, va?
Nej, så. Så att det här när man vill ha det exakt rätt, för den frågan kommer ju. Nu kommer det in en kund och så säger de, jag har en tomat eller en buske, den är gul, vad ska jag göra? Ja, det går inte att svara exakt på det. För vi har så olika förutsättningar på olika ställen. Så de här generella råden som står på påsar eller de vi ger, det är ju det här, slika på fingrar och sätta den i luften och känna liksom vilket håll blåser det ifrån. Och sen så ger man det bästa möjliga rådet man kan.
Ja. Så är det. Ja. Tack för den. Du, när glänser den? Och vad är det som glänser idag i våran trädgård?
Nu glänser lavendel.
Oh,
vi var i skugga förra
avsnittet. Jag bara kände doften, du sa lavendel. Mm. Så bara,
Då blir, alltså, glöm hönsgödsel och så. Ja. Lavendel behöver inte hönsgödsel.
Nej.
Lavendel använder jag i soliga ytor i lättare jordar.
Ja.
Och då tänker jag ofta på de kvaliteterna som lavendel har. Och det är ju att den står kvar med bladen.
Mm.
Klipper man den lite så kan den bli en snygg liten häck eller en ringlande eld.
De kan ju ta sig rätt så rejält faktiskt. Ju.
Ja, det kan de. Men de har en plats där man behöver, vad ska man säga, någonting ljust över hela säsongen.
Ja.
Sen drar de ju humlor och bi och fjärilar och sånt också. Det är ju en absolut bonus i trädgårdssammanhang. Det vill vi ju alla ha pollinatörer in i trädgården.
Jag har varit på en av de häftigaste ställena på detta jord som är lavenderfarmen på Jersey, på södra delen av Jersey på Kanalöarna tillsammans. Och där intill ligger en av de största samlingarna. De har fjärilar. Fjärilsfarm kan man också nästan ta och säga det, som ligger vägg i vägg där. Alltså det här, så jag har aldrig sett så många olika lavendel och vilken storlek det var på dem. Herregud.
Ja, men då är det ju, alltså vi här nere i söder och så de stackarna här norr om oss då som inte alltid kan ha lavendel för att den fryser bort på vintern och så, men här kan vi ha det, och i England kan de ha ännu mer. Kan man ju bli lite lätt avundsjuk på. Ja, det är ju som en halvbuske och den är, alltså här nere klarar den sig de allra flesta år. Det är en buske som jag sätter i sol och leta jordar för att den ska ha större chans att överleva. För det är ju det att en sån planta täcker man liksom inte in.
Nej.
Den står ju där med bladen
och ska
få en sån plats där den kan få lov att glänsa då. Ja, och sen så använder jag den gärna i större sjok. Så lavendel tycker inte jag är en växt som man trycker in bland andra. För att
den ska ta platsen.
Ja, och den blir lite skrabbig om det står en pion och hänger på den och skuggar dess blad och så. Då liksom backar den.
Den är lite primadonna ändå, lavendeln.
Ja. Men det kan den ju få lov att vara. Så ska jag nu använda den som en infattningshäck, alltså tänk dig en häck runt någonting annat. Det är populärt med rosor. Då är det ju så att rosen vill ha näringskrävande, kanske lite tyngre jord än vad lavendeln vill ha. Men den används ändå i samma sammanhang. Och jag använder den hellre på ett annat sätt, men i en väldränerad jord, absolut. Sol. Och de grannarna som den då skulle få, de hade för mig varit tvungna att vara sådana som går upprätt. Så att de inte tar plats där lavendeln är, utan upp ovanför lavendel och då på skuggsidan i så fall. Så kan det bli en väldigt trevlig kombination tillsammans med andra plantor. Bara den får liksom space runt sig.
Är det några speciella sorter du rekommenderar?
De vanliga tycker jag är alldeles utmärkade. Då är det så att de två blå som vi vanligtvis har, den ena heter Hidcott och den andra heter Manstead. Och då är det så att Hidcotten är lite lägre och lite intensivare blå. De blommar ungefär samtidigt, möjligen med viss förskjutning. De skulle jag använda båda så hade jag inte satt typ varannan för då, ja, det försvinner effekten av det. Men sjok av olika lavendel, det finns ju vit lavendel och rosa lavendel. Tänk dig liksom ha en rinnande eld på 4-8 meter in i trädgården med olika nivåer av lavendel. Då, nu kan vi prata om effekter.
Men lättskött, alltså hur är det med lavendel? Ja. Är det en av dem som... Alla tar ju lite arbete såklart, liksom, men just lavendel.
Om du tänker att den ska glänsa, då har du också placerat den rätt. Och då blir den ju mer lättskött. Mm. För då är det i princip att eventuellt frisera den lite på hösten.
Klippa ner den lite så.
Lite bara topparna så att du liksom jämnar till den. Och sen står den ju snygg hela vintern. Alltså ligger det 2 meter snödriva ovanpå den, då kommer den inte vara snygg. Men om den står så att den slipper det i alla fall. Så kan man klippa ner den på våren. Har du en ung planta alltså, som inte har så många år på nacken, så kan du klippa ner den så att den blir ganska låg, kanske en 10 cm, 15 cm ovanför marken. Kommer den att bli väldigt tät och fin och sätta mycket blommor och så. Så att det är inte så svårt.
Vi hittar ju alltid nya produkter som vi ska servera på middagsbordet, eller i alla fall hittar det vi kommer att servera på middagsbordet. Som avsnitt 2 den här fjärde säsongen så har vi plockat fram det här. Alltså, vad har vi på middagsbordet idag, Annika?
Vi har rabarber.
Rabarber, är det dags att sätta dem nu eller?
Ja, alltså du kan ju sätta den där. Ingen kärle i jorden hos oss har inte varit på evigheters evigheter. Så plantera dem kan du göra. Men det jag tänkte det är att få lite fart i dem. De har ju börjat växa sedan ett tag här, men resten av landet, stackarna. Om man nu vänder upp och ner på en hink eller någonting som mörkar ner det, så kan man driva rabarbern för då blir det, alltså blir det lite varmare där inne. Och då får du såna fantastiskt mjälla, gosiga, det blir en sån lyxrabarber. Ja. Men för mig är det ju en lyckoträff.
Bästa.
Så det kan man göra. Så gör man den allra finaste pajen då.
Lagom till påsken en liten rabarberpaj.
Ja, varför inte?
Kanske inte. Just nu där vi befinner oss i trädgårdssäsongen, vad är det vi gör just nu? Om vi har några projekt här framledes över helgen kanske.
Vi gör en liten uppföljning här på potatisen. Vi pratade ju om det för
förra avsnittet var det så.
Då så är det så att förgårda potatis, sätt dem och sen så ser man till att skydda sånt som, om det har kommit upp några blad ur marken, så skyddar man dem mot nattfrost. Och sen så kan man börja så sånt kul som sockerärtor eller andra ärtor till exempel. För nu har ju jordtemperaturen stigit ytterligare några grader. Och då,
friland direkt eller för
så? Absolut, nej. Ärtor sår jag direkt på friland. Däremot så brukar jag faktiskt förodla bönor. För att ha lite kontroll över hur många det blir. Och så sätter jag dem i lagom avstånd sen. Så tycker jag är en fördel att förodla dem. Om man nu ska ha ärtor eller bönor senare, då är det smart att snickra ihop ett stöd.
Så
ska
de har någonting att vila på lite grann.
Ja, alltså. Och det gör man ju innan de har kommit upp. Då är det lättare att kliva omkring där. Innan ärtorna har kommit upp och innan man sätter sina bönor och man har förodlat dem inne. Gud vad klok jag var.
Ja, herregud. Ja. Men du, nästa gång vi ses här om 2 veckor, vad tar vi tag i?
Ja, alltså jag tror faktiskt att vi ska kolla upp vem Harvey är.
Harvey?
Vem är Harvey?
Alltså, har försvunnit eller?
Nej, det är lite så. Lite hemligt blir det, men du får väl se.
Det är bara att lyssna in dig i Trädgårdssnack. Tidigare avsnitt finns att lyssna på Radio Play eller när du laddar hem poddar. Och ställ gärna lite kloka frågor eller kom med egna funderingar på Instagram eller Facebook. Så hörs vi.
Trädgårdssnack.